Temat för den här gudstjänsten är Gud är god. Varför är han då inte det? Och det är en fråga som vi möter i Bibelns gamla texter och som också är en fråga som kristna brottas med väldigt ofta. Om man sitter i själavård och samtalar med människor så är ju denna frågan som så ofta kommer upp. Varför? Om det nu finns en god Gud, varför måste jag kämpa med den här svårigheten? Varför lyfts inte det här lidandet av mig? Varför finns jag i den här kampen? Varför måste den här, det som liksom trycker mig, varför lyfter inte Gud bara av det? Om han nu är god, varför syns det inte på den punkten i mitt liv eller den punkten i mitt liv? Vi ska läsa en väldigt biografisk text. När en person som heter Asa berättar om sitt liv och sin kamp med den här frågan. Var är Gud när livet är smärtsamt? Vi ska läsa psalm 73. Men innan vi läser den texten så låt mig bara säga någonting om vad vi kan veta om Asa innan vi går in på hans biografi. Han beskrivs som en mycket viktig ledare i Israel. Han är utsedd av David att leda lovsången, för han är lovsångsledare. Och de är ett lovsångsgäng framför uppenbarelsetältet. Det här är då innan templet är byggt. Så det är tabernaklet som är gudstjänstplatsen och där Gud möter sitt folk. Och då är Asaf en av lovsångarna där. Vi får reda på att i en väldigt viktig situation när arken, förbundsarken, hade varit, filisterna hade haft den. Och nu skulle den föras tillbaka till Jerusalem. Och då sker det med lovsång. Och då är Asaf en av de utvalda sångarna som får gå med när arken förs tillbaka. Asaf är den främste av sångarna i Israel. När nu arken är tillbaka så kan gudstjänsten och lovsången fortsätta i helgedomen och Asaf är den främste lovsångsledaren. Så han har en nyckelroll i det andliga livet i Israel. Och han framställs som en karismatisk lovsångsledare. Det är under ledning av Asaf som i profetisk anda spelade och sjöng. Så han var vägledd av Guds ande på ett tydligt sätt. De andra såg det. Så det här är en väldigt intressant person. Det är ju uppenbart att Asaf står nära David eftersom David liksom ger honom de här viktiga uppdragen i Israel. Han är körledare i templet eller i tabernaklet i gudstjänstsammanhanget. Han är en karismatiker. Det är den här personen som nu berättar om sitt liv. Några mycket dramatiska, en mycket dramatisk tid då allting stod på spel för honom. Han har berättat fler saker om sitt liv och han har skrivit ett antal psalmer i Psaltaren. Men vi ska läsa den 73:e psalmen som är den kanske mest personliga psalm han har skrivit. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte nöd som andra. De lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja och våldet den dräkt de bär. Deras ögon tittar fram ur fettman. Deras inbilskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och hotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen. Deras tunga far fram över jorden. Därför kommer folket till dem och suger i sig deras ord. De säger, Gud, vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Sådana är de gudlösa. I lugn och ro ökar de sin rikedom. Det är den första delen av psalmen. Utgångspunkten, det är Gud är god. Det är det som Asaf tror, det är det man bekänner i Israel, det är det som lovsången handlar om i helgedomen. Gud är god mot den rättrådige, mot den med rent hjärta. Det betyder säkert inte Gud är god mot den felfria eller Gud är god mot den syndfria. Så tänkte man inte i Israel. Man visste att man behövde försoning för sina synder. Man offrade ju för sina misslyckanden. Så det handlar inte om att Gud skulle vara god mot den fullkomlig. Men mot den som gör upp med sin synd. Den som faller men reser sig. Den som vänder om till Herren. Den som låter sitt hjärta bli renat av offret som Gud har bestämt. Gud är god. Och förstås mot den som vänder om till Herren. Det är utgångspunkten. Och Asaf har sjungit det många gånger i templet. Tacka Herren, varför? Ty han är god. Och han har lett lovsången i Israel. Lovsjung Guds godhet. Och så samtidigt är han en så klarsynt iakttagare. Och han har tröttnat på religiösa floskler. Han iakttar världen. Och vad är det då han ser? Ja, han ser med all tydlighet att det finns inget sånt här enkelt samband. Att du omvänder dig till Gud och då lyfts dina problem av. Eller du vänder dig bort ifrån Gud och då förvärras dina problem. Nej, när Asaf tittar ut i världen så ser han någonting som verkar motstrida löften om välsignelse. Gud hade ju sagt, alla dessa välsignelser ska då komma över dig och träffa dig när du hör Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ska du vara på marken. Herren ska befalla välsignelse att vara med dig i allt vad du företar dig. Men Asaf börjar få svårigheter i att ta till sig det. För han ser inte den här direkta kopplingen till välsignelsen. Vad är det han ser? Han börjar tänka att erfarenheten motsäger Guds godhet. Det går de gudlösa väg. Och Asaf kan tänka på ett antal individer som ignorerar Gud, trampar på Guds ord. Och de har framgång. De ökar sin rikedom. De verkar leva i den välsignelsen som löftet från Moseböckerna talade om. De gudlösa ökar sin rikedom. Se på de gudlösa. De är i många fall förskonade från sjukdom, nöd och lidande. De har ett liv i överflöd. De kommer undan med högfärd, våld, hån, förtryck, ondska. Och så har de framgång. De gör allt det som står Gud emot. Men de stoppas inte. De växer till. Och Asaf kan inte förneka. Det är detta han iakttar. De till och med avsätter Gud. De vänder sig mot Gud. De talar mot himlen. De säger, vem är Gud? Inte ser han oss. Vi kan göra vad vi vill. Och så gör de vad de vill. Och ingenting händer. Och det här gör att de växer i popularitet bland människor. Den här iakttagelsen som Asaf inte är ensam om att göra. Som människor genom hela historien har kunnat göra. Den börjar gnaga sig in i Asafs själ. Hur ska han kunna lovsjunga Guds godhet? Och samtidigt titta ärligt på hur livet faktiskt är. Han kan inte förneka det här. Det som han iakttar. Slutsatsen är ju förödande. Asaf börjar uppleva att all visdom är satt ur spel. All den klassiska mänskliga visdomen som vi också finner i Gamla Testamentet. Att synden straffar sig själv. Nej, det gör den inte. Han kan ju se människor som lever i uppror mot Gud och har framgång. Som man sår får man skörda. Han iakttar människor som sår det onda och skördar framgång. Som avsätter Gud men lever ett gott liv. Den som gräver en grop åt andra faller själv där i. Han ser människor som ägnar sig åt det onda och som blir populära. Högmod går före fall. De till och med avsätter Gud. Och de faller inte. Här öppnar sig avgrunden för Asa. Hur ska han kunna fortsätta att tillbe Gud? Med hjärtat, med integritet, på allvar. När tillvaron rent faktiskt ser ut att vara på detta sätt. Vi läser vidare när Asaf berättar. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i oskuld mina händer. Jag fick lida dagen i ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Hade jag sagt, jag vill tala som det, då hade jag svikit dina trogna. Jag grubblade och sökte förstå, men det blev mig för svårt. Vi får följa Asafs biografi. Och det är någon sorts spiral neråt. Tre smärtsamma faser som Asaf berättar om. Det verkar som om han, hela det här uppvaknandet för Asaf, handlar om att han drabbas av ett personligt lidande. Jag fick lida dagen i ända. Var morgon blev jag tuktad på nytt. Så det verkar som om det är någonting som har drabbat Asaf. Sjukdom kanske. Han leder dagen i ända, var ny morgon. Men vi vet inte vad det är. Någonting är det som har orsakat lidande. Och då plötsligt liksom får han upp ögonen för hur orättvist livet kan vara. Vi fungerar ofta så patetiskt, vi människor, att så länge det inte drabbar oss så har vi inte så stora svårigheter med orättvisorna i världen. Då är det lätt att släta över dem med någon teologisk floskel. Men när det kommer in under skinnet på oss, då plötsligt ser vi. Och så verkar det vara för Asa. Någonting hände och han kan inte se på världen lika enkelt som tidigare. Det här leder, berättar han, till att han är nära att snava. Han är nära att tappa fotfästet, att ge upp sin tro på Gud. Att lämna in instrumenten och sluta vara lovsångsledare. Han börjar tänka, Guds fruktan är förgäves. Det spelar ingen roll att försöka följa Herren, att lyda honom, att göra upp med synd. Det är meningslöst. Saker och ting börjar hända i hans inre. Han börjar känna avund. Han som ska hjälpa folket att lovsjunga Gud börjar nu avundas de som slipper Gud. Ja. Och tänka att de har det riktigt bra. Han börjar känna bitterhet och sorg. Det här börjar fräta i hans inre och ta över hans relation till Gud. Ta över hela hans inre. Det går så långt att han ställer frågan om han ska byta sida. Om han ska lämna tron. Han grubblar utan att kunna förstå. Han kämpar med frågan utan att tycka sig finna något svar. Han är tvungen att pressa på ordentligt. Byter han sida så vet han att det skulle få stora konsekvenser. Han kan inte byta sida innan han verkligen är säker. Eftersom han är en av ledarna i Israel så kommer han ju dra många med sig om han lämnar tron. Och därför gör han det inte direkt. Han måste gå till botten med det här. Men han känner att han kan inte lösa det. Han kan inte förstå. Det är väl egentligen så att det Asaf undrar över det är. Tänk om Cornelis har rätt. Jag får låta två sångare mötas här, Asaf och Cornelis Bell.
Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Fader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Gud Fader som i himmelen bor blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Dagarna går, de vandrar som de vill. Medborgare om 100 år finns du ej längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar dold i min älsklings år. Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.
Mellan de här två poeterna. Ändå så tror jag de så här långt skulle känna igen sig i varandras texter. Somliga går med trasiga skor. Och frågan om Gud, var kommer Gud in i det? Som väl är har vi inte läst hela psalmen färdigt. Det som är kännetecknande här i den första delen av psalmen, det är att Asaf i sitt tänkande blev som en humanist. Alltså en som hela tiden utgår enbart ifrån sig själv. Han har sig själv som referenspunkt. Han kämpar med frågorna utifrån sig själv och utifrån ett väldigt begränsat perspektiv och får inga svar. Och ju mer han kämpar med frågorna, ju mer trasslar han in sig på något sätt i sig själv. Och ju snävare blir perspektivet, ju mindre förstår han och ju mer försöker han kämpa och ju mer snor han in sig i sig själv. Och han finner inga svar. Men om man tittar i texten här så är utgångspunkten väldigt mycket Asaf själv. Det är det som är hela orienteringspunkten. Ska vi läsa den andra delen av psalmen. Men så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går med den. Du för dem ut på hala vägar, du störtar dem i fördärv. Plötsligt blir det till intet, de går under och förgås i skräck. Liksom drömmen är borta när man vaknar, en bild som är glömd om man stiger upp. När mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta. då var jag utan förstånd, som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det som är fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren min Gud och ska vittna om allt du har gjort. Vilken förändrad stämning, vilket lyft i texten, vilken helt annorlunda atmosfär. Det är som att gå från ett unket, mörkt och instäckt rum och komma ut i en sommaräng. Hela salmen vänder, hela stämningen och doften blir alldeles annorlunda när Asaf berättar om vad som bröt den här spiralen neråt där han snodde in sig i sig själv. Tre avgörande händelser för Asafs seger. Han kom till Guds helgedom. Ja, det var ju hans jobb. Han var ju där och lovsjung för att lovsjunga. Jag är inte säker på att han beskriver en vanlig arbetsdag eller att han var med och ledde lovsången vid en offentlig gudstjänst. Kanske var det det. Men jag får ändå någon sorts känsla av att när han nu säger jag kom till helgedomen, att det handlar om att han som hade lovsång som yrke och som på något sätt hade tappat närheten till Gud kom till templet själv för att söka Gud. Äntligen tog frågorna från sitt eget inre och bar dem till Gud. Och på ett personligt sätt sökte han för sin del Gud. Så han kommer till helgedom för att söka Gud. Han söker Gud. Och då händer någonting. Gud möter Asaf och möter just hans frågor. Och Asaf kan börja se ur Guds perspektiv på situationen. Och den avgörande punkten här är att Asa fick se slutresultat. Han fick se hur det långsiktigt går för den som ignorerar Gud jämfört med den som söker sig till Gud och litar på Gud. Resultatet i halvtid är aldrig avgörande. Det vet ju vi som gillar Tre Kronor. Man kan inte döma ut Tre Kronor efter halvtid eller efter ens två perioder. Ni kommer ihåg matchen mot Finland, eller hur, för några år sedan. Sverige ligger under med 5-0 efter två perioder. Halva svenska folket stänger av TV-apparaterna. Det är ju kört. Det finns ju ingen chans. Tre Kronor har gjort bort sig igen. Vi är massakrerade av Finland. Och så vinner Sverige med 6-5. Man kan inte fälla avgörande för en matchsignalen har gått. Och på samma sätt kan man inte döma ut Gud hur situationen ser ut just nu för just mig. Vänta tills matchsignalen går, slutsignalen går. Asaf har avläst i halvtid och dratt definitiva slutsatser. Framtiden, inser Asaf, kommer att upprätta alla moraliska principer. Det som han hade kommit att ifrågasätta. Vi är på väg mot Gud. Och Gud kommer att upprätta alla moraliska principer. Det kommer att visa sig vad synd är. Och det kommer att visa sig vilken vinst det är att göra upp med sin synd. Någonting kan te sig väldigt verkligt i drömmen. Medan man är i drömmen så är upplevelsen där att detta är den faktiska verkligheten. Och så upplevde Asaf svårigheterna, lidandet han hade som det här är den ytterst definierande verkligheten. Men en dag ska vi möta Gud. Om man då har valt att ignorera Gud, det är verkligen en mål. Vi har en liten utvikning här. Asa ser att livet är orättvist nu. Han blir övertygad om att Gud en dag kommer att ge en rättvis dom. I grunden finns det tre förhållningssätt till det här med rättvisa. Om det inte finns en Gud, om Cornelius har rätt, om Asaf hade haft rätt i sitt tvivel, då är det så att det finns ingen Gud. Då ligger vi alla i vår grav om några år. Och det som har varit orättvist får ingen upprättelse. Livet är i så fall ytterst sett meningslöst. Det finns ingen rättvisa. Det andra sättet att tänka det är livet är rättvist redan nu. Det är vad de stora religionerna som hävdar karmalag och reinkarnation hävdar. Vi har var och en precis det vi förtjänar. Livet är rättvist som det är nu. Universum reglerar sig själv på något sätt. Så har vi gjort dåligt i vårt tidiga liv så sotar vi det för det nu. Och har vi gjort gott så får vi välsignelse. Jag brukar berätta ett exempel för några år sedan när jag skulle åka tåg. Jag skulle åka ner till Lund. Jag stod på Stockholms station. Jag skulle ner till Credo i Lund där och ha en föreläsning. Då blev tåget försenat. Och det blev så hiskeligt försenat så vi började till och med prata med varandra på perrongen. Och då inser ni att det är väldigt försenat att de svenskar gör det. Då står jag bredvid en ganska ung tjej, studentåldern. Och vi pratar förstås om tåget och om resan och vad vi ska och så. Och när hon hör att jag ska tala om kristen tro så blir hon väldigt intresserad. För hon är också andligt intresserad. Och det visar sig att hon är med i en New Age-grupp här i Stockholm. Som leds av musikern Ralf Lundsten. Han gör sån här New Age-musik. Den väldigt svävande, gränslös musik. Och, hon var med i en form av hemgrupp. Hemma hos Ralf Lundsten. Och när vi då pratade om vad hon trodde på, vad som var viktigt för henne, så var det frågan om karmalag och reinkarnation. Att karmalagen styr. Att allt är rättvist nu. Att var och en har precis det som man förtjänar. Och då frågade jag henne, menar du verkligen det att den som leder har det som den förtjänar? Ja, det är ju så karmalagen säger. Så den gode vännen som vi har till vår familj som råkade ut för en olycka som barn och som har suttit förlamad i en rullstol sedan dess. Det är rättvist att hans liv ser ut så. Hade du velat säga det till honom, inte bara här till mig på perrongen? Och det tyckte hon var väldigt obehagligt. Hon sa att det hade hon inte velat säga. Men det är så hon tänker. Som jag ser det är tanken på karmalag, det är den vidrigaste tankekonstruktion vi människor har kommit på. Det tredje alternativet, det som Asaf förstår i mötet med Gud, det är att det kommer en framtida rättvisa. Guds stora dom, då Gud ska upprätta rättvisa. Då alla förtrampade, allt det som varit orättvist ska bli upprättat. Kristna har en tendens att skämmas för tanken på dom. Det ska vi absolut inte göra. Man kan frukta domen, därför att det är en utmaning mot alla människor. Om ens liv verkligen ska utvärderas. Men själva tanken att Gud skulle ställa mänskligheten till svars och äntligen skipa rättvisa är en fantastisk tanke. Det är det enda hopp vi har om vi är ute efter rättvisa. Annars är livet meningslöst, eller får man säga att det är rättvist nu. Då är det något fantastiskt att kunna säga det är orättvist nu, men det kommer en dag av rättvisa. Asaf kom till Guds helgedom. Han fick Guds perspektiv. Och det mest avgörande, det som gör att det blir den här doften av sommar av liv, det är att han drogs in i Guds närhet. Hela fokuset vänder från det här humanistiska inåtvända, där jag och mitt lidande har varit i fokus, till att vi får några av Bibelns vackraste texter om Gud, där det är du, Gud, som står i centrum. Om jag har dig, frågar jag efter inget på jorden. Asaf har mött en rikedom som övergår allt det som är möjligt att få i den här världen. Han har fått ett helt nytt fokus. Någonting som överglänser allt det som han i sin bitterhet var avundsjuk på. Och nu har avundsjukan, bitterheten, försvunnit. Herren har blivit ett nytt centrum hos Asaf. Nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig. Du för mig på härlighetens väg. Även om delar av den vägen är fylld av smärta, så sett i det stora perspektivet leder den till härlighet. Äger jag dig i himlen, önskar jag inget på jorden. Här är totalt perspektivskifte från att vara inkrökt mot sig själv till att se Gud och den rikedom som han är. Någon skulle kunna läsa den här texten som att den är väldigt världsfrånvänd. Om jag äger dig, Gud, frågar jag efter ingenting på jorden. Betyder inte det som finns på jorden någonting? Skulle man kunna fråga sig. Ja, insatt i det bibliska sammanhanget skulle jag säga. Den som säger ja till Herren och värderar Herren över allt som finns här kommer att uppleva något fantastiskt. Man får hela skapelsen på köpet. Man bjuds in längre fram till den nya skapelsen när ni intar en helt ny värld. Den som säger nej till Herren får varken Herren eller det liv utan Herren som man har sökt. Alltså, det talar om undergång, om förintelse, om att man förlorar allt. Så blev Herren Asafs lycka, Asafs tillflykt och Asafs vittnesbörd. Så att han igen kan gå in i tjänsten i helgedomen och lovsjunga Gud. Tillbe och berätta för andra att Herren är Gud, även om det inte alltid syns i varje enskild punkt i vårt liv. På ett plan är Asafs fråga obesvarad. Han får inget konkret svar på varför drabbade just detta ledande mig just nu. Och så är det med en hel del frågor. Vi får inget konkret svar. Men på två andra plan så är Asafs fråga besvarad. På ett principiellt plan är den besvarad. Gud kommer att upprätta alla moraliska principer i framtiden och kommer att visa att det lönar sig att lita på Herren. Och han får ett personligt svar. Han får möta Herren och få smaka någonting av Guds godhet för sin egen del. Någonting som blir så omvälvande att hela hans perspektiv byts ut. Så även om han inte får alla svar som han skulle önska sig, så får han tillräckligt med svar för att fullständigt kunna byta perspektiv. Om vi tar det här till Nya Testamentet, så vill jag påminna om en text i Galaterbrevet. Där står det så här i kapitel 6, vers 7-10. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår sitt kött ska skörda förgängelse och kött. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla. Notera här att principen om sådd och skörd gäller. Vad man sår får man också skörda. Men absolut inte på karmalagens sätt. Notera hur noggrann Paulus är mot att tala om när tiden är inne. Alltså, det finns ingen omedelbar direktkoppling att man gör det goda och så skördar man omedelbart gott. Eller man gör det onda och skördar omedelbart förgängelse. Utan här finns ett tidsperspektiv. Det är därför som vi uppmanas att vara uthålliga. Hur gick det för Asaf? Han har berättat om sin kris och om hur den löste sig. Det är härligt att läsa i andra krönikeboken. I samband med tempelinvigning. När David är borta och Asaf måste ha varit en gammal man, så finns Asaf med och sjunger när templet invigs. Och vad är det då Asaf? Det är en lång text som handlar om hela orkestern. Fantastisk låtsångsband som är där och ska spela vid invigningen. Och då är Asaf där. Och vad är det för sång som Asaf sjunger? Tacka Herren, ty han är god, evigt vara hans nåd. Så var det ändå det övergripande sången i Asafs liv. Den som varade över tiden. Att han lovsjöng Gud som god. Även om det fanns sidor i hans livsvandring som han inte förstod. Varför det och det drabbade honom. Det som Gud talar till oss idag, det är att han kallar oss att lita på honom också i mörker. Att inte gå ner oss i den humanistiska bitterheten, utan att bryta den spiralen. Söka Gud, smaka Gud, sätta tilltro till Guds löften om att när slutsignalen går, så ska det visa sig vara en hänförande skillnad. En total, en absolut skillnad. Om man har tagit emot ifrån Gud. Eller om man har valt att kröka sig in i sig själv och vända sig bort ifrån Gud. Lita på Gud också i mörker. Sök Gud också när smärtan drabbar. Istället för att låta den driva bort dig eller mig ifrån Gud. Herre, jag ber dig att du ska uppmuntra oss att tro på dig. Att lita på dig, att öppna våra liv för dig. Tack för att du lät oss att smaka av din ljuvlighet. Herre, vi ber dig att vi också ska få smaka av vem du är. Att du ska förändra våra perspektiv. Och att det ska bli sant över våra liv. Att vi sjunger att du är god. Att din nåd är evig.